Den här veckan är vi sponsrade av fackförbundet DIK. De tycker att det är hög tid för en arbetstidsförkortning. André, vad skulle du göra med tiden som blev över om du jobbade mindre?
Spendera mer tid med mina barn kanske. Mm. Jag är inte helt säker på att de vill spendera mer tid med mig. Så jag skulle väl också komma igång med träningen, tänker jag mig. Träningen är ju det första som ryker när jag har för mycket att göra. Och jag har ju märkt att allting annat står och faller med den. Mm. Vad skulle du göra?
Jag skulle förmodligen må fruktansvärt bra. Det fantiserar jag lite om, jobba mindre.
Ökad livskvalitet.
Mm, mindre stress.
Mysigt. Vi är ju kanske inte helt typiska där, som man och kvinna. För en undersökning som DIK har låtit göra visar att kvinnor framförallt vill ha förkortad arbetstid för att minska stress. Medan män vill ha förkortad arbetstid för ökad livskvalitet. Det är där som du är ute efter.
Men det kanske inte är så konstigt med tanke på att kvinnor är särskilt utsatta av både mer påfrestande arbetsmiljö och, som vi sagt innan, ett större ansvar för barn och hemarbete.
Många kvinnor tvingas ju gå ner i deltid för att de inte orkar. Vilket innebär att de finansierar sin egen arbetstidsförkortning.
Mm. Eller får betala med sin hälsa och blir sjukskrivna.
Det är ett av huvudskälen till att DIK driver den här frågan. De kräver en ändring i lagen med kortare arbetstid för alla.
Så var med och förändra arbetslivet. Gå med i DIK. Alltså fackförbundet för alla som jobbar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor.
Läs mer och bli medlem på dik.se. D-I-K.se.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vi sitter ju isär den här veckan. Vi testar på distans.
Du är lite sjuk. Blev smittad av ett barn.
Ja, två barn dessutom.
Så att du är barnvakt?
Jag var barnvakt. Jag tycker inte om att säga att jag var barnvakt. För jag vill ses som en självklar person i de här barnens liv.
Jaha, du tycker att det finns någon sorts uppoffring i begreppet barnvakt som du inte har gjort?
Ja, barnvakt känns som att jag har gått med på någonting motvilligt. Och att jag bara är där temporärt.
Och du är allt annat än motvillig när det handlar om att vakta dina syskon?
Ja, just när det är mitt eget kött och blod, så att säga. Där är jag biologist och obehaglig. Ja, men då åker man ju på det ena och det andra. De är 2 och 4, då just de här två.
2 och 4, det är ju en riktigt känslig ålder när det kommer till virus. Det är ju då de är inte så härdade än. Så det är ju bara, när man skickar dem till förskolan så är det bara som att doppa en tops i virusfloran och sen få hem den. Så de går ju runt som små vandrande drivhus för säsongsodlade virus.
De går runt små högar med hud och kommer hem med virus. Nej, men det hjälper ju att de som människor, som personer, är bättre än någonsin. De kommer ju aldrig vara charmigare eller mer älskvärda.
Nej, människan pikar väl vid 2,5 ungefär.
Ja, absolut. Sen är det inte mycket att ha.
Som sympatisk varelse.
Sen är det inte mycket att ha.
Den som mest lätt älskad när hon är 2,5. Sen går det ut för stadigt.
Ja, det är väldigt få i alla fall som inte lever upp till den bilden.
I övrigt den här veckan, förutom att jag då varit snorig och mått horribelt, så har jag med värme minns i somras den här middagen jag berättade om när jag var i Italien och en amerikan skällde på mig för att jag var en islamhatare. Minns du det?
Ja, han hade lite förutfattade meningar om dig eftersom du var svensk.
Exakt.
Så vi pratade om det här att man har börjat småljuga om att man kanske är dansk, ja, eller norsk när man är utomlands. För att det är lite pinsamt att vara svensk.
Ja, vi kommer tillbaka till just norsk, för du har ju då precis varit i Norge och kunnat testa på att fejka och vara norsk. Men jo, jag minns med värme den här stunden, för att då som islamhatare slapp jag i alla fall skämmas som jag gjort den här veckan.
Jag har förstått att det har cirkulerat någon video. Jag såg några sekunder av det här på tv, ja, alltså kanske Nyhetsmorgon eller något. Och jag bara kastade mig på fjärrkontrollen och stängde av för att jag fick... Alltså det sekundärskammen blev så stark så att jag fick ett tryck över bröstet. Alltså Ulf Kristersson gjorde väl någon sorts film där han bjöd in Macron... Eller flaggade då till Macron att han skulle få fika när han kom till Sverige.
Det var ganska uppfordrande klipp. Det var ganska hårt.
Berätta om klippet. Jag har inte sett det i sin helhet. Jag pallade inte riktigt.
Du ska nu få se hela härligheten. Nu åker vi.
Dear President Macron, I am so looking forward to welcoming you to Sweden. But first, let me introduce you to some Swedish things and behaviors. In Sweden, we have a saying that goes, det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. There is no such thing as bad weather, only bad clothing. Well, you will hear this if you start complaining about the snow. We also have this very important thing called fika. If you try to skip this opportunity to sit down, have some coffee and a kanelbulle, there will be serious consequences. And lastly, we love to stand in line. If you try to jump the queue, tränga dig, we will be very angry but still stay silent. We might write you an arg lapp, an angry note. Swedes do not like to make a scene in public. Now, you are more than prepared for your stay. Mr. President, welcome to Sweden.
Jag gillar i för sig att han tog upp det här med köandet, för det tycker jag är... Alltså konsten att stå i kö på ett ordnat vis, det är en av få fina saker vi har kvar i landet. Jag vill ju tro på den svenska exceptionalismen. Och där har väl nästan bara den svenska kökulturen kvar. Och den gillar jag. Ja, men det är därför jag inte tycker om att gå på krogen. För där råder ju inte svensk kökultur ens i Sverige. Där är ju djungens lag. Alltså det att man måste... Att man står i bredd och ska liksom då... påkalla bartens uppmärksamhet medelst påfågelfjädrar och stämband. Det är ett sorts tredimensionellt köande som är liksom ett kontinentalt köande som jag inte gillar. Jag gillar ju kö i mataffären kö.
Mm. Men...
Så det, jag tyckte ändå var fint att han tog upp någonting som jag inte omedelbart skämdes över.
Men vad var det som du då skämdes över så att du slängde dig över kontrollen och bytte kanal?
Det var ju det här när han kom till fika. Alltså det var i varenda jag såg när han sa det med fika. Och jag tyckte att det blev så plågsamt för att... Alltså varumärket Sverige har ju tagit några hårda smällar de senaste åren.
Mm.
Och vi är ju inte ett land... som ogenerat kan prata om oss själva som ett mysigt land eller ett fikaland längre. Alltså vi är ju det enda landet i världen, så vitt jag vet, som har en regering som står lutad mot ett parti grundat av nazister. Det är ju helt nytt. Det har väl inte hänt sedan andra världskriget. Så där är, vi har ju skämt ut oss i hela världen.
Men det är
och sen då, att då sitta som ansvarig för den skammen och prata om, alltså göra det här små lustiga klippet om fika, det blir... Ja, det var då jag fick trycka över bröstet. Det blev sånt... Det blev så generande, jag tänkte.
Så högsta skamgeneral borde ha gett sig på det här faktumet i klippet till Macron. Hej Macron, bara så du vet. Vi har en regeringsstöd av far-right extremist.
Ja.
Nej, men om jag säger vad jag reagerade på med det här. Det har ju, många har ju reagerat på just fika. Jag uppskattar att han tog upp arg lapp.
Ja, det är ju också något jag gillar med Sverige. Ja. Att vi inte står och skriker på den utan vi skriver arga lappar. Det är ju något av det finaste vi har i svensk kultur.
Och det var det enda av allt detta som var faktiskt nödvändigt för Macron att veta inför hans besök. Att han kommer ju behöva förstå någonting om vår konsensuskultur eller hur vi agerar mot andra människor. Och vad vårt sätt egentligen betyder. Vilket måste vara otroligt märkligt för en fransk person.
Ja, det är det.
Men om man kollar på liksom innebörden, vilket Sverige det här speglar, vilken bred folklighet det här ska vara, så var det Ulf la upp mer eller mindre den här milstolpen. Det här du hörde nu, det är Robert Gustafssons trademark-hosta i Killinggänget.
Har han en hosta?
Ja, alltså du, det här älskar jag med dig. Det är alltså ett revy- och folkpark-Sverige som på något sätt kokas ner i Robert Gustafssons eviga hosta, och att det är hans då största trademark kanske som komiker. Och du känner inte alls igen det här, fast det här var med i Killinggänget-dokumentären.
Jag har inte sett Killinggänget-dokumentären, men jag har ju sett Killinggänget många gånger. Jaha, jag hade glömt bort det här med hostan. Nu när du säger så kommer jag ihåg att han jobbar med hostan när han är den där busschauffören till exempel i Torsk på Tallinn.
Otroligt många olika karaktärer.
Han är duktig på hosta.
Men så här, jag började fundera på vad borde han ha lagt upp? Förutom då att arg lapp ändå har en poäng. Vad mer kan ha en faktisk poäng för att förstå det svenska folket och klimatet? Jag kommer att tänka på några svenska saker. Att inte hälsa på grannar. Att kolla ut genom nyckelhålet innan man går ut ur trappen. Ja, det är nödvändigt att veta för en fransman.
Det här är ju saker som jag uppskattar med Sverige. Att vi inte håller på att lutar oss in i varandras tillvaro. Ja. Fast man inte känner varandra hur som helst. Alltså det brukar sägas, det pratas ju ofta om att det är typiskt svenskt att inte prata med främlingar på bussen. En jävla mardröm att bo i ett land där främlingar pratar med en på bussen.
Alltså du borde ju ha gjort det här klippet. På uppdrag av regeringskansliet så har André Walden kokat ner allt som är svenskt. Och du gör det med faktisk kärlek. Det här kändes kanske lite platt. Det var nog därför.
Ja, men det känns ju inte som att Ulf på riktigt älskar kör.
Nej.
Han är väl också lite rent politiskt sen köpa sig förbi könlaget.
Nu kommer vi till de olyckliga konsekvenserna av det här klippet, som kanske var menat som att i tider av usla opinionssiffror visa lite, här kommer Macron till Sverige första gången. Och vad det går bra för Ulf, fast han är här för att hälsa på kungen de facto. Men sen också det som du hintar om nu, att det var ett avslöjande som ledde till en polisutredning om mutbrott mot Ulf. Att han hoppade förbi bostadskön och fick en lägenhet som var avsedd för våldsutsatta kvinnor. Det tror jag är jobbigare för Ulf än att man kanske lite tycker att det här är lite pinsamt.
Men vad är typiskt svenskt idag? Det är väl typ, vad är det? Nazism, klassklyftor och skjutningar.
Det blir inte lika bra i ett sånt klipp med en blink-emoji.
Han borde ha sagt till Macron, kom hit till Sverige. Vi ska ut till förorten och skjuta barn.
Det är inte lika lätt att skriva i en caption med en blink-emoji. Det är det som är problemet.
Macron, på med haklappen, för nu ska vi äta förskingrade skattepengar tillsammans. Från en börsnoterad skola med otydlig ägarstruktur. Det är ju typiskt svenskt.
Blink-emoji. Men det här känns väldigt mycket som hate beat, som jag nämnde för dig för några avsnitt sen, som jag blir mer och mer fascinerad av. När man då skapar någonting just och väntar sig reaktioner, ilska och mycket engagemang.
Ja, det här som Sverigedemokraterna är så duktiga på.
Men för att det distraherar från annat. Allt det här du nämnde nu, gängskjutningar, klimatet, SJ-tågen, det faller ju i glömska när vi skrattar åt hur pinsam Ulf är.
Det är nog inte helt oönskat att vi ska skratta.
Och det här leder mig då in på en politikers svar på Ulfs klipp.
Dear Mr. President, I heard that Ulf Kristersson sent you a greeting, a hälsning. But he forgot to mention about the sjukvårdskris that this government has enforced in Sweden. Where they cut taxes for the rich people and lay off healthcare staff all over Sweden.
We also have this very important thing called fika.
If you really like fika that much, you should watch Fredagsfika every Friday on Socialdemokraternas YouTube channel.
Ygeman, som vi anklagade för att ha partysmycken häromveckan.
Nej, men det var väl ganska pikt. Men man kan inte sitta och gnälla över att samhällsapparaten går sönder om man inte är beredd att höja skatten när man själv får chansen.
Men Ygeman såg tillfället att plocka poäng på Instagram och tog den. Och på tal om hur andra agerar den här veckan, politiker, så är det så att Jimmy Åkesson måste ha fått nys om att Macron skulle komma till kungen och ta vägen förbi Ulf Kristersson, för att han kände så, hur kan jag uppa det här? Jag måste trumfa det här. Då åkte han till Israel.
Ja, det var ju ett utbrott av postmodernism som tog mig på sängen för det.
Alltså inte en Israel- eller judevän, vad vi vet sedan gammalt. Men i detta läge just åka till Israel och den här veckan. Hur tänkte du när du såg det?
Jag har ju aldrig använt ett mem för att uttrycka mig. Och det är väl egentligen fel format eller fel arena att använda ett mem i en podcast, eftersom det bara är ljud.
Testa gärna!
Men jag kan inte med ord beskriva vad jag kände inför den där bilden på Jimmy Åkesson när han skakar hand med Israels minister för kampen mot antisemitism. Men googla white guy blinking. Den här killen som... Det är ett meme, det är väl en animerad gif om en kille som bara sitter och han blinkar lite förbryllat.
Underbart.
Ja, men det var ju exakt så jag kände när jag såg bilden. Men man kan också testa med, om man googlar side-eyeing Chloe.
Okej, det är ett barn som ger ett side-eye av tvekan.
Ja, det är ett barn som sitter i baksätet, en bilbarnstol, och ser förbryllad ut och har huvudet lite vinklat på sidan och ger betraktaren ett side-eye. Så kände jag väl. Man kan också testa att googla awkward look monkey.
Det är också att man kollar lite på snedden.
Ja, en apa som ser lite generad och besvärad.
Alltså om någon nu hör oss och har googlat samtliga memes som en duktig poddlyssnare, då kanske vi ändå inte förstår. Då kanske vi ska säga varför det här är en stark reaktion. Nämligen så att Israels UD har en väldigt tydlig linje. Citat, vi har inte kontakt med SD eller några liknande partier i Europa med en nynazistisk bakgrund.
Nej, det vore ju helt befängt.
Men faktum kvarstår att han besökte då Yad Vashem. Jimmy Åkesson är här idag. Ett inofficiellt besök, säger Simi Allen. Det är alltså Israels officiella monument till minne av nazismens offer och världens ledande förintelsemuseum och forskningscenter. Och för att koka ner alla memes du nämnde och min reaktion, you can't make this shit up.
Jag har sett något som skakade mig i grunden, Parisa. Och jag såg det i Norge. För några dagar sedan begav jag mig till Norge med anledning av... Sa jag begav det? Det kan vara så att jag sitter här och försöker undvika det smutsiga ordet flög. Jag flög till Norge. Begav låter lite som att man gick till fots, va? Eller att jag red.
Just det.
Att bege sig någonstans kan ju aldrig vara snabbare än att man rider, va?
Det här är spännande rent Fredrik Lindström lingvistiskt. Om vi kommer liksom börja fejda ut flög ur vårt vardagliga tal. Men låt oss inte gå in på det.
Det var det jag ertappade mig själv. Att jag försökte få det till bega mig när jag flög. Dessutom flög jag hem samma eftermiddag. Så jag var bara där i några timmar. Så det var i sanning ett miljöbrott. In och ut. Som en sån smash and grab kupp mot klimatet. Ett helikopterrån. Jag helikopterrånade mina barns framtid. Vi kan säga att jag red till Norge. Jag red genom skanderna på en sån nordsvensk med stora hovskägg. Vi tar från början. För några dagar sedan red jag till Norge på en nordsvensk som jag parkerade på Gardermoen innan jag tog ett tåg in till Oslo. Och det är då där i den norska huvudstaden som jag ska bli skakad i grunden. Jag ska få en inblick i något för mig hittills okänt och djupt chockerande i norsk kultur.
Mm. Men kan man säga redan nu att det här kommer på något sätt likna eller vara motsägelsefullt mot den Norgebild jag levererade för några veckor sedan?
Du vittnade om att norrmän var mycket otrevligare än du trodde.
Yes. Jag var först inne på att ockupera Norge, men sen övergav jag den tanken.
Nej, det här handlar inte alls. De var supertrevliga.
Ja, ja.
Men det är möjligt att jag överdriver lite. Det kanske också bara var en helt vanlig kulturkrock. Ja. Men jag vill ju väcka din nyfikenhet. Jag vill att du ska svälja kroken. Linan ska vara sträckt när jag berättar det här.
Ja.
Är linan sträckt?
Oh ja.
Parisa. Mm, då så. Jag är då i Norge med anledning av den stundande norska utgåvan av min roman Jävla karar.
Mm.
Den släpps i Norge i maj. Där kommer det då heta Jävla män.
Ja.
Alltså, eller Jävla män. Begreppet kar är tydligen inte household i Norge då.
Men så du blir bara en allmän manshatare i Norge?
Ja, möjligen. Alltså, i Danmark, där finns ju begreppet kar då, för där kommer den heta sætenskær.
Ja.
Men i Norge blir jävla karar då jävla män. Hur som helst. Jag är där för att skaka händer på det norska förlagets kontor i Oslo. Ett förlag som heter Kagge. Och för att delta i ett så kallat bokbad.
Mm.
Vilket alltså inte är ett norskt ord för bokbål som du föreslog när jag strax innan avresan frågade dig vad det kunde betyda.
Mm. Jag hoppades på ett bokbål. Det skulle pigga upp att du skulle utsättas för något sånt.
Ja, jag visste ju inte själv vad ett bokbad var när jag begav mig till Norge. När jag flög till Norge, förlåt. När jag red till Norge på nordsvenska. Genom skanderna. Frost i hovskäggen. Ah, ja. Jag fick någon inre bild. Alltså när förläggaren mejlade om att jag skulle vara med i ett bokbad så såg jag framför mig att jag skulle ligga i ett bollhav med böcker på något sätt. Och det skrämde upp mig lite. Men det visade sig att bokbad är bara norska för boksamtal. Som en gång i tiden brukade hållas på något badhus i Oslo. Och därför har det då fått det här norska begreppet. Eller då har det blivit det här norska begreppet bokbad. Hur som helst. Det är alltså inte bokbadet som kommer att skaka mig i grunden.
Mm.
Det är något annat. Vi börjar närma oss det. Jag blir väl omhändertagen av det norska förlaget. Som ligger högt upp i ett kontorshus. Med utsikt över Oslos hamninlopp. Det är ett ganska stort förlag. Bara det team som ska jobba med utgivningen av min roman i Norge är större än hela mitt förlag i Sverige.
Oh, herregud.
Så jag satt där på något möte då med 12-13 personer. En halvcirkel av älskvärda norska ansikten som pratar om lanseringens alla skeden. Det fanns en professionell energi i rummet. Det var keynotes och smicker.
De lyckas med den känslan då. Man brukar säga det. Det var också med i Entourage att när talangerna kom in på kontoren, då skulle det kroppar fylla stolar. Och det skulle ge känslan av att alla vi här krigar för dig. Just för dig, Adrian Grenier. Och det har ju en effekt att man ser de här personerna framför sig. Kroppar i stolar.
Ja, det var det de höll på med. Det funkade verkligen. Jag mådde riktigt bra på det mötet. Det kändes... Det känns extravagant på något sätt.
Mm.
Jag känner mig uppvaktad när jag sitter där. Med 12-13 norrmän. Och det här berättar jag bara för att du ska förstå den kontrastverkan som uppstår i nästa scen. För det är nu vi kommer till det som ska skaka mig.
Mm.
Efter det här mötet med alla dessa brett leende och tjänstvilliga norrmän.
Mm.
Och all den extravagans jag kände där inne, så säger min norska förläggare att nu tar vi lunch. Till min lättnad. Jag var ju väldigt hungrig. Jag hade gått upp redan 05.45 hemma i Stockholm. Eftersom det tar sån tid att rida nordsvensk hela vägen till Oslo. Alltså en rå hunger har infunnit sig. Och jag tänker att givet den extravagans jag redan hunnit vänja mig vid under det här mötet och mottagande på förlaget.
Mm.
Så kan jag nog vänta mig något riktigt bra av den här lunchen. Så jag kränger på mig jackan. För jag tänker att nu blir det promenad till en bättre krog i Oslos inre.
Mm.
Lämna jackan, säger förläggaren. Vi ska bara till matsalen. Och det är väl möjligt att den här extravaganta stämningen har vaggat in mig i en sorts oförsiktighet. För nu säger jag, ni har catering. Nej, det är bara lunch.
Du hade velat ha en sån bjudlunch med vin. Det är där vi snackar.
Jag såg mig framför bara varmrätt ja. På något sätt. Ja, men Anna sagt det är bara lunch och jag har hängt tillbaka jackan och följt efter honom. Då lotsar han mig till en matsal där alla på hela förlaget sitter och äter tillsammans.
Mm.
Och det är nu jag får se det märkliga. Det som ska skaka mig i grunden, eller åtminstone förbrylla mig. Alla äter samma sak. Alla äter smörgåsar. Och då menar jag smörgås i dess enklaste form. Alltså inte köper smörgåsar. Det är limpmackor de sitter och äter. Ja. Som de har brett själva. På ett litet bord i mitten av rummet finns det en limpa på en skärbräda och en brödkniv. Och så finns det en påläggsorgel på bordet av mesos, paprika, korv, leverpastej och saltgurka och lite annat. Men det är fortfarande bara smörgås. Alltså det finns ju en spännvidd i begreppet smörgås.
Nej, för jag måste säga nu att det jag föreställer mig är allt ifrån smörrebröd till någon slags räkmacka.
Ja, men jag menar det. Det finns en spännvidd i begreppet smörgås. Alltså om vi har en skala med premiumsmörgåsar i ena ändan. Alltså smörgåsar som kan passera som mat.
Club sandwich.
Har vi den ändan? Ja, eller Ruben sandwich. Ja. Eller en sån här pomoflora smörgåsar med äggröra och picklad chili på dansk rågbröd. Det är premium ändå, va? Eller sådana Joe and the Juice smörgåsar med veganpesto.
Men det du får,
chili flakes på avokado.
Ja, men det du får, det är liksom sista tre dagarna innan lön i januari macka.
Nej, det är mer alltså, det är andra. Vad är andra? Alltså, först måste vi bli klara med premiumänden på skalan. Nu kommer jag på, alltså premiumänden av smörgåsskalan är väl en sån tuna melt på Sandhäxan.
Ja. Absolut.
Järkas smörgåsställe. Det är smörgåsarna, alltså Rolex. Och sen i andra änden av den här smörgåsskalan, där har väl, är det Skogaholms limpmacka med prickig korv?
Alltså prickig korv, det skulle vara en lyx. När jag beskriver en tre dagar innan lön i januari macka, då är ju det Skogaholms med liksom tunt lager smör. För att det är det som man har kvar. Okay.
Det är en Skogaholmslimpmacka med tunt lager smör. Ja. Där är vi andra ända, va? Eller rostsmörgås möjligtvis.
Ja, på sin höjd.
Jag ska inte säga, vi är inte hela vägen ut i antipremiumänden av mackaskalan.
Mm.
Men vi är väldigt nära. För det är en limpa där man får skära sig i sina egna mackor och bre dem och stoppa på ett pålägg. Och det känns lite som, ja, det är som att kliva in i ett svenskt 1980-tals kök vid mellanmålstid. De äter verkligen mackor till lunch.
Du kliver ju in i utvandrarna Sverige.
Utvandrarna Sverige?
Du kliver ju in i massvält Sverige. Du kliver in i Amerikalinjen. Du kliver in i behöva emigrera till USA för bättre tider.
Ja, men du är du född 1990 eller är du född? Ja, då missade du 80-talet. Faktum är på 80-talet så åt vi, levde ju på mackor då.
Men för mig låter det här absolut mer som den svenska misären innan vi åkte och så att säga kulturberikade ett annat land, alltså USA.
Ja, nej, men det här hängde kvar längre. Alltså på 80-talet åt man bara ett mål mat om dagen.
Nej,
man åt
sluta.
Lunch i skolan.
Alltså, du skulle kunna lura i mig vad som helst som ska ha hänt på 80-talet. För så lite vet jag, det stämmer. Men här, jag tror att det här känns mer någonting som du har upplevt.
Jag minns ju aldrig sånt här riktigt. Däremot, Lisa, min sambo, berättar. Hon är ju uppväxt på mackor.
Hon är smålänning.
Uppväxt i Blekinge, i Karlskrona.
Ja. Där har du det.
De är ju ganska sparsamt kalibrerade, hennes föräldrar, det får man säga. Men där var det var ju macka på morgonen. Sen lunch i skolan.
Mm.
Sen macka till mellanmål när man kom hem. Och macka till middag. Och macka till kvällsmat.
Otroligt.
Så det var ett lagat mål mat om dagen och sen mackor. Och det här var ju verkligheten för många på 80-talet. Man fick äta så ordentligt med i skolan och sen var det smörgåsar i övrigt. Och sen kom helgen. Men då fick man ju smörgåsar till lunch istället. Eller mackor till lunch. Och sen fick man lagad middag då framåt eftermiddagen.
Alltså av alla generationsbeskrivningar som har skrivits, krånglats ut om vad som gör en generations själ och varande. Jag tycker att det här var det mest träffsäkra om 80-talisterna. Varför de är så jävla svältfödda på allt vad heter upplevelser och vilja forma sig in i alltså en person och ett liv. Att det hänger ihop med mackhelvetet.
Ja, men när jag står där i den här matsalen och skär mina egna mackor och brer dem. Jag tog faktiskt mesmör på en macka. Det var så länge sedan jag åt mesmör. Jag var tvungen att testa. Men då går det upp för mig att norrmännen är då Europas 1980-tals barn. De äter smörgåsar till lunch. Och jag kan man tänka på den där hobbiten i Sagan om ringen som säger "What about second breakfast?"
Ja, Pippin.
Ja, det är ju en second breakfast att äta mackor till lunch. Mm. Men de såg väldigt... alla såg ju belåtna ut.
Men det är det. Jag tror att det finns någonting asketiskt och sempik-generationellt i det här också. Att ha tillgång till allt. Att vara så rik att du kan köpa vad som helst. Du kan äta gräddsås till lunch varje dag. Och att då ändå välja mackan. Att det tyder på någon slags sund distans eller självbevarelsedrift. Jag tror att det adderar till norrmännens självbelåtenhet.
Ja, men det är nästan dit jag vill komma, inte självlåtenhet, utan jag såg något sunt där. Det känns som ett friskt motstånd till den moderna besattheten av mat som livsstil eller mat som religion som vi håller på med i Sverige. I Sverige finns det ju en osund besatthet av mat.
Du lät inte dem veta att du reagerade på mackorna?
Jag tror det var svårt att dölja min förvåning inför att 30 vuxna människor satt och åt macka till lunch. Men jag blev glad också. För att alltså det har ju gått för långt i Sverige. Alla ska hålla på och pickla och långkoka. Det ska ätas varenda tv-program. Det är ju något svenskt. Alltså finns det svenska tv-program där människorna som är med inte äter samtidigt som gör saker?
Och gärna att de lagar maten ihop. Jag har ju varit med i Benjamin Ingrossos program några gånger. Det ska lagas också ihop.
Ja, lagas ihop. Ätas ihop medan man pratar om livets små och stora frågor.
Jan Eliasson hos Renés brygga, han lagar och äter.
Ja, Renés brygga är ju typiskt för den här matfixeringen som finns i Sverige. Så mycket bättre också, ska ätas och lyssnas på musik då. Stjärna på slottet, där ska ätas och pratas om tiden på scenskolan. Ja. Och Mia på Gröte och Nyhetsmorgon och God kväll och Pluras ditt och datt. Det är mat överallt. Och det är ju helt främmande för i alla fall då den här liksom media Stockholmsklassen att ett kontor skulle sätta sig att äta mackor till lunch. Här måste man ju gå ut och ruinera sig. Ja, men jag såg en frånvaro av alltså den här ängsligheten kring mat i den där matsalen i Oslo. Det var som att umgänget var det viktiga för dem, att sitta ner en stund tillsammans med några omärkvärdiga mackor. De har liksom inte gått på den här myten om att mat är något mycket mer än energi som bara ska ner i ett hål i ansiktet. Och jag tror att vi har något att lära av norrmännen där. Jag skulle nästan vilja se det här i Sverige också. Att man bara slänger fram en limpa och lite pålägg, brer sig några mackor och sen sätter man sig ner och pratar på kontoret istället. Nu är jag inte på något kontor, men jag har ju aldrig sett det här. I Sverige. Limp-macke-lunch. Sverige finns.
Här trodde jag att vi var överens. Om att vi skulle never make Norway Sweden again. Men du vill ta hit norska mackvansinnet.
Ja, om det kan bota den svenska religiösa besattheten vid mat.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Min vän Christine McMillan föreslog att jag skulle komma hem från de här 6 timmarna i Oslo och likt Dolph Lundgren har glömt hur man pratar svenska. Det hade varit roligt om jag efter att ha pamprats av de här norska företagsmänniskorna i några timmar skulle komma hem och prata grötig nynorsk.
Ja, men också det här vi sa, att man gärna vill agera icke-svensk numera utomlands. Jag tror att du upplevdes nog som svensk sekunden du satte din fot i vilket rum som helst.
Ja, men jag tänker lära mig prata lite norska. Mm. Så att jag kan passera som norrman utomlands.
Inte minst för att kunna prata om jävla män i Norge. Alltså, reagerar du inte alls på att jävla män kommer tolkas som ett allmänt manshat?
Jag vet inte hur det tolkas på norska. Jag kan inte den norska melodin. Jag kan inte laddningen i norska begrepp. Det där är ett större problem i England. Boken är ju såld till England. Och den är i alla fall då på manusstadiet, så heter den i England Bloody Men. Och det är ju ett problem, för det låter ju som... Det låter som ett argt feministiskt verk på något sätt. Och det är ju verkligen inget feministiskt verk. Kvinnorna är ju lika odugliga som männen, fast på ett annat sätt.
Jag gav dig en läxa sist, lite fräckt. Men jag tror att du uppskattade den.
Ja, du gav mig läxa att gå och se Giorgos Lanthimos Poor Things. Jag såg den.
No! She's an experiment.
Good evening.
Her brain and her body are not quite synchronized. But she is progressing at an accelerated pace.
Ja, den har äntligen kommit till Sverige. Jag såg ju den här för några veckor sedan, eller månader, svårt att säga, på filmfestivalen. Och jag tyckte att den var... Jag är ju svag för Lanthimos filmskapande. Han får ju vara bizarr, udda, på ett sätt som få andra ju på den nivån av filmskapande. Och den här lyckas ju då ta hans stil, men giftar det lite med Barbie-sjukan, som jag tycker Barbie-filmen står för.
Ja, jag är inte så förtjust i Giorgos Lanthimos. Jag skulle säga att det här är första gången jag ser Giorgos Lanthimos vara så bra som kritikerna hela tiden har försökt övertyga sig själva om att han är. Mm. Det är väl, jag tycker att han har tillhört 3+-samhället.
Men vad har du sett då? The Lobster typ?
Ja, där Sacred Deer, vad heter. Jag har ju sett flera filmer av honom innan. Men jag har ju för full transparens då inte sett The Favourite. Men det finns ett skäl till att jag inte har sett The Favourite. Och det är ju att ingen av de Giorgos Lanthimos filmer som innan dess hyllades av kritikerna har varit mer än 3+. Och då har jag ju liksom slutat lita på de som säger att Giorgos Lanthimos är bra.
Nej, men The Favourite, där är det, det är då han kliver upp i 5-poängsskaran. Och det här tycker du också blir en 5+are. Varför?
Varför? Det vet jag inte, men en 4 var det. Varför?
En 4 var det. Okej, 4 får Poor Things av Andrev. När jag satt där och tittade, när jag säger Barbie-sjukan, jag tror du förstår direkt vad jag menar när jag säger så. Att det var kanske 2 timmar in i filmen som den antar plötsligt pekpinne-aspekterna ur Barbie av Greta Gerwig i år. Och då hörde man mig sucka.
Men du tycker ändå att det var en 5+ film?
Absolut. Det är ju för att jag
pekpinnarna till trots.
Ja, då blev jag väldigt, jag förstod. Jag tror jag kunde ta in att så här, det måste komma någon läxa så här övertydligt för att han ska få göra en så påkostad film som ändå har ett så bizarrt tema hos en stor Hollywood-studio. Alltså eftergifternas film. Det är inte så mycket att göra åt, vilket även Barbie var. Eftergifternas reklamfilm då för plastdockorna.
Men Barbie var väl ett rent propagandanummer.
Kanske. Men du har inte sett.
Det var väl helt ointressant.
Du har inte sett bara hela Barbie.
Nej, jag fick ju stänga av. Det var så tråkigt.
Men jag tänker innan.
Alltså det var ju, jag tycker att den var ganska finesslös också.
Jag tänker innan vi går in på ett par aspekter av Poor Things för er som har sett den eller inte sett den, oavsett, så tänkte jag bara benämna det här med att Barbie, vissa menar, gick i stort sett lottlös från årets Oscars nominering. Eller det blev ju årets film, det blev några sådana kategorier, men det är många som är arga över då att Greta Gerwig inte blev reginominerad och att Margot Robbie inte blev nominerad som skådespelerska.
Ja, man får säga, Barbie fick då bara 8 Oscars-nomineringar. Och därmed är vi väl en hårsmån från Gilead, The Handmaid's Tale.
Ja, det är bara att ge upp på det här samhället. Nej, men jag såg de reaktionerna och jag kanske också reagerade på att Gerwig inte blev reginominerad. Jag tycker inte hon skulle ha blivit det istället för Trier som gjorde Anatomy of a Fall, som jag tycker var fantastisk. Har du sett den?
Nej, det är ju en av de sista filmerna som jag förväntar mycket av från förra året som jag ännu inte har sett.
Däremot tycker jag att Greta Gerwig kunde ha fått den istället för Jonathan Glazer då, som gjorde The Zone of Interest, som vill säga mycket och inte säger mycket alls.
Jag tycker att den här upprördheten kring att Barbie bara fick 8 Oscars-nomineringar, den fångades väldigt fint av. Det finns en satirtidning som heter Reductress.
Ja, ja.
De la ju upp en fejkad, vad säger man? En fejkad
reklam eller nyhetsrubrik.
Ja, som en fejkad essärubrik på Instagram som var då, den löd så här: Why feminism is useless unless the feature-length toy commercial wins every single Oscar.
Mm. Ja.
Och så var det en bild på, då, på en arg kvinna med kort hår som står luta mot ett staket i vad som ser ut att vara San Francisco. Som har skrivit den här, alltså här fake-essän.
Men det är svårt att säga emot, men den fångade verkligen det som jag reagerade på. Jag kan tycka att Margot Robbie kan gå utan. Jag hade tyckt att Greta Gerwigs insats var intressant faktiskt. Men ur feministisk synpunkt så upprepar jag min kritik mot filmen när den kom i somras. Att det här är en film där framförallt mäns inre resa skildras, där män får vara flerdimensionella, udda, utpräglade karaktärer utöver Kate McKinnon. Och att det kanske hänger ihop med att det blev det här ingentinget. Det blev någon slags platt, förutsägbar, en läxa helt enkelt.
Jag ska inte trampa för mycket på Barbie när jag inte har sett mer än 20 minuter av den. Jag ska göra ett försök och se klart den då.
Men varför jag nämner Barbie i samband med Emma Stone, det är inte bara för att den då blev Oscars nominerad och hon är till förmån för Barbie-filmen. Men när då folk var som mest upprörda över att Greta Gerwig och Margot Robbie inte fick de här nomineringarna, så drog folk paralleller till att, vadå? Hade de behövt vara sexarbetare ett tag för att den filmen skulle kvalificera sig? Och vet du vad? Kanske det! Nu när du säger det, kanske det! För att grejen med Barbie är att det finns inget mörker eller någonting värt att utforska i Margot Robbies Barbie. Den, alltså jag skrev det när jag såg den här och la ut det någonstans på Instagram, att jag hade önskat att Barbie kanske var en mobbare eller att Barbie var en manshatare. Barbie förtryckte männen på tydligare sätt. Nu blev det bara ett ingenting, tycker jag, av henne och hennes djupa, djupa sorg över att få en cellulit och en platt fot. Så jag tycker nog att den kan gott gå utan.
Ja, alltså jag är, som du förstår, inte upprörd över att Barbie bara fick 8 Oscars-nomineringar. Jag är ju däremot väldigt upprörd. Jag kommer ju inte erkänna Oscarsgalan 2024 överhuvudtaget.
För det som hände mig i fjol?
Nej, för det som jag flaggade för några avsnitt sen. Jag sa att om inte Leonardo DiCaprio vinner Oscar för bästa manliga huvudroll för Killers of the Flower Moon, då avgår jag från Samtiden.
Ja.
Han blev nu inte ens nominerad. Ja. till den här Oscar.
Det är ingen som diskuterar det alls i samma utsträckning som Barbie-fadäsen.
Nej, jag ser inte ramaskrit. Mm. Och därför kommer jag då... Jag ska inte göra någon stor affär. Jag kommer bara inte erkänna Oscarsgalan 2024. Jag vänder den ryggen.
Och för det som hände mig. Tack, André. Men nu när folk ser ut och ska se Poor Things då eventuellt, så kan det vara värt att dra en liten kort synopsis. Det är så att Willem Dafoe är en underbar, någon slags tarmbefriad vetenskapsman som tagit sig an att operera in en babyhjärna i en ung, sexig kvinnokropp. Ungefär så.
Han litar väl en assistent som ska hjälpa honom att typ föra bok över den här då i princip nyfödda kvinnans tillblivelse.
Ja, och det spännande då är att Bella, som hon heter, hur hon upplever världen och tar sig fram i den i en kvinnokropp. Det blir som en expressvariant av allt en kvinna är med om, som ska då vara förtryckande på olika sätt eller präglande under hennes liksom unga liv. Att hon kanske blir max 5-6 år gammal under filmens gång mentalt. Och det här då proklameras ut som en odyssey of self-discovery and sexual liberation. Och det här tycker jag bär vissa drag av Barbie-marknadsföringen. Och jag kände också igen det i ett klipp där Emma blir utfrågad på röda mattan.
It's about a woman's journey of self-discovery. Bella is her own creature. She's a woman who is hungry for experience, and she's curious and bold, and I don't know. She's my favorite. She was very inspiring.
Det som händer vidare är att olika män försöker skydda kontra äga Bella. Och jag tycker att den här filmen, förutom att den faktiskt, ja, den speglar till viss del allt som det innebär att vara kvinna. Hur det kan vara ett fängelse av olika krav och förväntningar. Men också säger den fruktansvärt mycket om män. Liksom Barbie, men på ett mer intressant sätt. För det är olika män runt Bella. Hur de förhåller sig till henne är det som blir intressant. Vi får in Mark Ruffalo i kanske hans livs mest vågade roll. Jag tycker att han kliver upp på en annan nivå här som någon slags fuckboy-man som tar med Bella på en knullresa till Portugal, om man ska uttrycka sig så. Som vet om att du hatar.
Ja, jag blir lite generad.
Och hon blir lyrisk av detta påfund av sex, helt enkelt. Men ju mindre hon går att kontrollera, ju mindre hon är den här sexy baby-uppenbarelsen som jag ser vuxna mediemän gå och bli ihop med, alltså någon som bara storökt dyrkar dem och tar in dem, att hon då mer och mer får en egen agens och börjar ha egna idéer och viljor, desto mer sårad blir ju Mark Ruffalos fuckboy i filmen.
Ja, det kan man väl lugnt säga. Jag hatar ju när kultur ska benämnas som något som ställer frågor. Mm. Att det här är ett verk som ställer frågor. Det finns ju något tröttsamt i det. Men det här är ju ett verk som ställer frågor. Mm. Och gör det så effektivt att det blir krångligt. Det blir nästan ansträngande att se filmen. För att det blir så många frågor om... Det går liksom inte att bara ta in den som en film, utan den tränger sig på.
Jag tror att det är det jag känner där 2 timmar in. Det är en halvtimme som uppstår där innan sista halvtimmen är ju fantastisk. Det är bara en liten passage där jag känner att det blir för mycket av det här frågeställandet och att det blir nästan seminarieaktigt på någon slags symposium kring kvinnors rättigheter. Och det stämmer det, men jag tycker att det är effektivt som du säger. Jag tycker att det i övrigt lyckas oväntat bra.
Ja, men den ställer väl egentligen två spännande frågor. Det ena är ju var gränsen mellan kärlek och ägande går.
Mm.
Och där är... Jag och Lisa såg den här på bio.
Mm.
Och då sa ju Lisa efteråt om just Ruffalos roll.
Mm.
Så sa hon bara, det där är i princip alla mina pojkvänner i unga år.
Mm.
Och hon syftar ju på det här med svartsjuken. Då. Den här ursinniga kontrollbehovet som ofta rör sig i en förälskad ynglingskropp. Nu är inte Ruffalo så ung i den här filmen. Men för mig, alltså så vitt jag vet så är det här med svartsjuka, svår svartsjuka mer ett young man's game. Mm. Så var det för mig. Jag var ju supersvartsjuk när jag var i sena tonåren. Liksom. Så jag hade, den här filmen drev liksom fram så här generande minnen. Alltså när jag, typ när jag var på Hultsfred någon gång på 90-talet med, och jag och min flickvän stod och tittade på Suede. Stod längst bak i publiken kanske, eller långt bak, så sa min flickvän så här, någonting om att Brett Anderson är så sexy.
Mm.
Hade det här hänt idag så hade jag bara sagt ja visst, han är ju super. Men då, jag bara bröt ihop lite, jag höll på att gräla i dygn, eller var jag som grälade på henne. För att jag blev så svartsjuk för att hon tyckte att Brett Anderson var sexy. Och det här är, alltså jag får ju som, det bara kryper i kroppen när jag tänker på det här. Men det är också intressant var i den här vilda svartsjukan som ligger så nära förälskelsen, var den kommer ifrån.
Men jag tror att det är varför det finns fortfarande i Mark Ruffalos karaktär, fast han då inte är en young man som du säger, det är det här narcissismen. Att det hör till så mycket att äga och kontrollera en kvinna, att det förstärker någonting i honom. Att han vill bli sedd eller ansedd som en viss man som gör någonting med kvinnor just.
Ja, frågan om gränslandet mellan kärlek och ägande eller kärlek och kontroll, det är ju jättespännande.
Mm.
Och det är ju inte bara män som vill kontrollera det de älskar.
Nej, men skillnaden med män är att de attraheras av att någon som här är i fosterstadiet. För en av reaktionerna på filmen är ju att det är någon slags semipedofili som utspelar sig. Att varför kan män ens bli attraherade av någon som rent mentalt är cirka 5-6 år gammal? Som Bella är här då. Ju äldre hon blir börjar hon ju få egna tankar och viljor och vilja göra annat och inte alls imponerad längre. Och då försvagas det. Det är det jag kallar det för sexy baby. Att vissa kvinnor fortfarande lutar sig mot att spela an på någon slags sexy baby-aktig person. Som är hjälplös och liksom bara harvar runt och hamnar i olika sammanhang och slänger sig mellan liksom fan till fan och inte har något eget driv eller agens alls. Och det är ju ett sorgligt faktum att det pågår ju även med folk som inte har en baby-hjärna.
Ja, att man då så tar på sig den här barnsliga storögdigheten som en sorts en mask för att attrahera.
Ja, gud. Alltså, bara människor som pratar leende blir jag misstänksam mot. Och kan du tänka dig hur jag känner för denna storögda sexy baby-sjuka i samhället?
Varför är Emma Stone med inopererad bebishjärna inte helt oattraktiv? Det är ju en fråga som tränger sig på. Kanske då särskilt om man ser filmen som heterosexuell man. Och det är ju intressant varför hon ändå är attraktiv fast jag då som publik vet att hon har en bebishjärna.
Jag tror att det är det som tolkas som att hon är gränslös och levnadsglad.
Ja, det är omöjligt att få liksom en ren tolkning av det här.
Mm.
Emma Stone är väl ungefär den mest attraktiva kvinnan i den här upplagan av mänskligheten. Ja, men det går ju inte att tänka bort att hon bara spelar att hon har en bebishjärna. Och därför så får man inget, det blir inget riktigt test.
Det intressanta här är ju att bebishjärnan inte drar ner attraktionsgraden mer. Alltså om en man gick ut med bebishjärna, hur sexig han än är. Jag tror kvinnor hade inte varit lika benägna att tycka att det vore attraktivt.
Nej, det tror inte jag.
Nej, så vet han. Vem tycker jag är snygg? Mats Mikkelsen. Han går runt med bebishjärna. Mm. Världens sexigaste man. Han fallerar ju helt. Men jag tror, det här jag säger att det är män och kvinnor. Att för män att det finns den här stora hjälplösheten. Att det bara förstärker i vissa sjuka fall hur sexig Emma Stone de facto är.
Ja, men det finns ju kanske något då i den manliga genetiska koden. Som uppskattar en hjälplöshet hos en kvinna.
Är du eller? Biologist nu?
Jag är ju råbiologist. Har inte det framgått?
Åh, jag är på dö! Okej, jag är ju då inte biologist. Jag är ju en anhängare av att allt är liksom kulturellt byggt och konstruerat. Men jag tror att den bär ju på alla de här frågorna som du säger. Man upplever allting när man tittar med henne. Det är en fantastiskt stark och vacker upplevelse. Jag hörde en podd där Emma Stone sa att det tar 45 minuter bara att gå igenom all scenografi. De här städerna de har byggt upp för filmen.
Ja, vad häftigt. Den är ju väldigt snygg.
Vi återkommer till sexfrågan, för att som jag nämnde i början så är det ju så att hon, förutom att hon då går igång så jättemycket på att ligga med en man, och ironiskt nog när det ska handla om kvinnors sexuella frigörelse, en poddlyssnare hörde av sig med: varför fan då är det bara massa penetrationssex? Frågetecken. Och det kanske är ett tecken på att det är män som har skrivit och gjort den här filmen.
Ja, det är ju en man som har skrivit och gjort filmen.
Mm. Det är McNamara och Lanthimos.
Men jag förstår inte invändningen. Vad var det?
Den här ska handla om kvinnors sexuella frigörelse. Varför är det då så mycket fokus på penetrationssex i så fall? Det är ju inte det som i allra högsta grad kanske förser kvinnor med sexuell njutning. If you catch my drift.
Jaha, men det förekommer ju annan form av sex också.
Nej, men hon menar på att det var så fruktansvärt mycket. Och det tycker jag var roligt, för det tror jag att det är framförallt med Ruffalo i början. Men han verkar ju begåvad på alla de tänkbara sätten, ska han vara. Hans karaktär eller han själv vill gärna veta om båda stämmer. Men vidare med sexet, du vill ju ogärna se sex i kultur. Och här skiljer du dig åt från resten av mänskligheten, verkar det sen.
Ja, men det var här filmen var banbrytande för mig. Alltså jag tycker ju inte om sex som berättar teknisk drivkraft.
Okay.
Jag kände att sex som populärkulturellt bränsle dog 2011. Tvärdog 2011. Det var fjärde säsongen av Californication. Där kände jag att människan var färdig med sex. Plötsligt, 2-3 avsnitt in, kände jag att där blev människan färdig med sex. Den sista mystiken och spänningen försvann. Och sen dess har jag inte velat se någonting som har med sex att göra.
Det är så oerhört intressant, för att allt som finns just nu, dess bränsle är som du säger att det förekommer sex och nakna kroppar. Jag skrev en krönika om det här för...
Men hur kan det fortfarande kittla mig?
Jag skrev en krönika om det här för ett tag sedan, att när är sex informativt? När informerar det någonting om gestaltningen, om karaktärerna, då är det intressant. Att det händer någonting mellan människorna i akten. Annars så tycker jag att den här såpa-varianten, att folk bara vaknar bredvid varandra svettiga, det räcker. Bara jag förstår att det har hänt någonting så är jag ganska glad. Men då skrev jag att det blir som en initiationsrit, ett uppoffrande som framförallt unga, vackra kvinnor får genomgå för att visa att de är villiga att göra vad som helst för konsten. I de många fall det inte tillför någonting. Och så drog jag exempel från svenska kriminalserier. Och till och med Snabba Cash och Tunna blå linjen. Där ska vi behöva se just nakna kvinnokroppar i överflöd i sexscener. Det kände folk väldigt olika för, visade sig.
För mig handlar det bara om att skammen kring sex är försvunnen. Och sex utan skam blir ju bara gladporr. Alltså det blir helt ointressant. Vad Lanthimos lyckas med i den här filmen, Poor Things, är ju att göra sex lite intressant igen. Jag bryr mig lite om det där med sexet, och det är ju för att han lyckas med konststycket att infoga lite skam i det.
Mm.
Alltså att han får den här att det blir den här bräckta känslan, den här förvirringen kring karaktären Bella Baxter som ser ut som Emma Stone eftersom hon spelas av Emma Stone men har en bebis hjärna. Där blir det ju jobbigt i huvudet på mig som publik, så att säga.
Fan vad spännande, men syftar du nu framförallt på när hon är sexarbetare? Eller när hon ligger i hjärnet med Mark Ruffalo?
Både och skulle jag säga.
För sexarbetarbiten, det är ju framförallt där som Lanthimos får verktyget skam. För att andra reagerar så starkt på att Bella bara, jag behövde bara göra det här med en man så fick jag pengar för att hon är en bebis. Att det är så långt hennes resonemangsförmåga sträcker sig.
Ja, men det, alltså den passagen i filmen är ganska modig
från
Lanthimos, att han vågar trampa där.
Ja, fast ännu...
I den filmen blir lite obekväm.
Fast ännu är ju faktumet så att det är en kvinna med bebishjärna. Som även om hon har andra sammanhang så är det ju av en slags uppgivenhet och utsatthet hon söker sig till yrket. Hon är i en liksom, krissituation och behöver ta sig därifrån, tar sig till yrket. Jag tycker att Lantimos liksom lägger fram ganska många parametrar som gör det till ett argument i sig. Att det inte bara skildrar det som vissa kallar sexarbete helt oproblematiskt, utan jag tycker att det är just att hon slängs in i det där och med tiden inser att det inte är så enkelt som det har utgetts för att vara. Men sen så blir det ju, det ska vi inte, kanske inte avslöja, det här får folk fylla i med, men det blir som du säger tveksamma känslor mot slutet, hur de väljer att lösa den frågan.
Ja, du kanske har lite mer av en analys. Jag tycker bara det piggade upp att jag inte blev sömnig under sexscenen, vilket jag brukar bli. Jag brukar liksom, då zoomar jag ut.
Jag, men jag tror att du sätter fingret på det. Att det är att de lyckas få in en dimension av skam i det. Att Bella som saknar skam med tiden förstår att sexarbete, vad det väcker i andra. Jag tror att som verktyg där är det superintressant. Och sen så tar ju filmen en helt annan sväng på slutet, ska vi absolut inte avslöja. Och det är där den blir 5+, tycker jag. Det är fruktansvärt snyggt gjort.
Jag var underhållen. Jag kanske också ger den en 5 förresten.
Ja, tack. Jag hade tänkt prata om anal extas också, men jag tror att vi faktiskt, ni hör ju våra tongångar och våra åsikter om hur intressant sex är eller inte är. Men du har hört om anal extas.
Ja, det här låter bekant. Det låter också jobbigt. Vill jag
det är en rumpdokumentär på SVT Play.
Ja, det är det där, ja.
Ja, men du ser, alltså det finns ju fortfarande ett motstånd att prata om sex, så då är det väl fortfarande intressant. Men det finns mycket mer som tyder på att vi börjar liksom gå väldigt isär varandra vad gäller sex. Att det är liksom en konstant översexualisering av folk på Instagram, på eget bevåg, för pengar. Att det kanske urholkar då det här glappet till liksom prostitution, som jag kallar det. Men sen också, jag läste att Anette Meyerhofer, som vi nämnde nyss, filmen som också fick många Oscars-nomineringar, som är fantastisk. Anatomy d'une chute, på franska eventuellt. Att de klippte ur en sexscen till och med, som skulle ha varit med. Och bara det, frånvaron av en sexscen, tycker jag är så intressant. De bedömde att det är starkare för historien utan den. Se den, tänk på det när ni ser den, och så förstår ni att här finns det mer att säga. Så kanske vi sparar den anala extasen. Ni som lyssnar, ni får jättegärna hojta till om ni tänkte på samma saker när ni nu ser Poor Things eller inte ser och ändå tycker saker. Det uppskattas. Vi får se om ni tycker att poängen om penetrationssex är starkare än andra tyckte, till exempel. Men med det tycker jag vi stänger ner helvetet för den här veckan.
Ja, ja, det är verkligen dags.
Det är dags. Tack så mycket hörni för att ni lyssnar och delar och allt annat ni tänkbart gör. Hej då.
Adjö. Helvetet med Walden och Parisa görs med Munk Studios.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.